Han är dataingenjören som utbildade sig till småbrukare via internet. I ladan står en Tesla som laddas med solceller och hela byn har fiber tack vare honom. På landet behöver man vara en del av lösningen, det säger Christian Dahlqvist som skyfflar gödsel, odlar morötter, postar i sociala medier och missionerar om hållbarhet, allt med samma frenesi. Trodde du att det är i storstan man ligger steget före? Då ska du lyssna nu. Hej, hallå och välkommen till Livet i landets podd. Jag heter Linda Thulin. Livet i landet gör vardagsnära samhällsjournalistik enligt konceptet En människas berättelse och en uppföljning. Och podden den bygger på artiklar som finns på livetilandet.se. Det här avsnittet det handlar om Christian Dahlqvist. Han bor i Falkenbergs kommun i en by som heter Kärnebygd. Det ligger i det allra innersta av Halland. Och jag har haft ett antal samtal med honom nu och det har liksom blivit lite av ett mönster att min hjärna alltid brinner lite efteråt. Han har hela tiden något nytt på gång och allt han håller på med det lär han sig massor om. Maken till kunskapstörstande människa alltså. Och det är ju det här som är häftigt med livet i landet, att varje enskild människas berättelse inte bara säger någonting om just den personen utan om så mycket mer. Genom att ta del av till exempel Christians berättelse här så får vi insikter inte bara om vem han är utan kanske också lite grann om vilka vi själva är, vad det är för samhälle vi lever i och i just det här fallet kanske också ganska mycket om vilket samhälle vi vill ha. Dessutom när det gäller just det här avsnittet så får jag väl erkänna att som uppvuxen i en småstad, om än inte på landsbygden, så är det ju extra roligt att man får visa på kraften som finns i de delar av landet som inte ligger i huvudstaden. Och vad det gäller det där med mina rötter så finns de allra tidigaste rötterna för övrigt i en ännu mindre håla än den där jag växt upp. Och därifrån kommer även min sidekick. Ska det vara dagens epitet, Roger Benke Bengtsson? Jag tror vi kör på det. Halloj.
Fast jag gillar ju vapendrag.
Ja, men får jag säga det igen då?
Ja, det får jag.
Min vapendragare säger vi då i podden, Roger Benke Bengtsson. Alltså jag känner ju dig väl nog för att veta att du gillar också när livet utanför storstan får uppmärksamhet, eller hur?
Du är helt sansbord på den punkten, Linda. Jag är ju, har ju levt hela mitt liv utanför storstaden. Men har alltid behövt förhålla mig till storstaden. Inte minst sedan jag blev journalist. Eftersom den svenska medievärlden till 100% utgår ifrån storstaden. Specifikt en storstad. Vilket gör det allmänna samtalet ganska ofta rätt så enkelspårigt. Och i vissa delar infantilt. Så jag gillar ju det här. Du, vi ska ju snacka om Christian. Hur hittade du honom?
Nej, men jag hittade honom så som jag hittar flera av de här personerna som jag använder, nämligen genom att ha jobbat i 15 år på lokalradion i Halland. Men det som var roligt med Christian, som jag inte fattade överhuvudtaget, för nu har jag ju varit borta i 10 år då, det är att förut så hade jag en hel del kontakt med honom. Han var väldigt aktiv i sociala medier när vi hade lyssnarkontakt på P4. Han var väldigt digitalt intresserad. Jag visste att han bodde i obygden någonstans där ute, långt ute i Falkenbergs inland. Och var liksom väldigt samhällsengagerad och kunskapstörstande. Det visste jag liksom om honom. Så när jag skulle hitta olika personer som kunde passa in och vara med i det här projektet så kom jag tänka på honom. Och som sagt, han har ju funnits i mina sociala medier hela tiden. Så jag frågade honom, han sa ja, och så skulle vi ha ett första samtal. Och då upptäckte jag att jaha, han har ju gått och bytt liv sen sist. Så det som vi nu berättar om honom, det visste inte jag när jag hade bestämt att han skulle vara min huvudperson.
Okay.
Utan då tyckte jag bara att han var en person som tänkte lite fritt, var lite rörlig i huvudet, var bra på att snacka, var du vet, engagerad, bodde ute på landet och allt det där. Men då visade sig ju att från att han och hans fru hade jobbat som dataingenjör in i Halmstad och pendlat till Kärnebygd då, jag tror att det är 7 eller 8 mil eller något sånt, så bestämde de sig för att nej, men nu ska vi göra något av den här gården som vi har tagit över efter hennes föräldrar. Och så småningom successivt så började de då att skaffa höns, börja odla, skaffa Highland Cattle-boskap, bildade företag tillsammans med sina grannar och blev väldigt, väldigt engagerade i det som vi kommer att komma in på mer sen, som är regenerativt jordbruk och liksom ett hållbar livsstil med allt vad det innebär. Och sen har de hur de driver sitt företag, hur de får bygden att blomstra, hur de samarbetar med varandra, hur de ser på livet på landet. Allt det där har de liksom blivit sådana riktiga missionärer kring. Så att Christian är en jättestark profil i hela Falkenberg där folk liksom vet vem han är. Han är känd för att han håller på och korsbefruktar liksom det nya och det gamla kan man säga. Ut och föreläser och pratar och så vidare. Så att han visade sig vara mycket mer spännande än vad jag hade fattat först. Men det har ju varit roligt. Så att vårt första samtal tror jag att jag sa, jaha, men gud vad smart, sådär, 32 gånger eller något. Men jag kan också säga så här att han är ju, det har jag också flaggat för, en mycket kunskapstörstande människa. Han kan extremt mycket. Och det han har att lära oss nu om liksom sitt sätt att förhålla sig till jordbruket och allt sånt, det blir lite kunskapsintensivt, men på ett väldigt spännande sätt tycker jag. Och det ger ju också väldigt mycket tankar kring hur man kan välja att leva sitt liv om man liksom har tänkt igenom i flera steg vad man vill ha för liv och så. Men jag vill börja då i det som jag frågade honom om, för att det var så här att när jag åkte hem och hade varit där första gången, så var det så att det jag inte kunde skaka av mig, det var, och nu är vi tillbaka på stockholmarna igen, men du vet när Anna Kinberg Batra, långt innan hon blev moderatledare,
att de är så mycket smartare, ja.
Så att stockholmare är smartare än lantisar. Och jag liksom bara kände, herregud, hon kunde inte ha mer fel. Därför att jag verkligen kände att, men här finns ju liksom innovationen, kreativiteten, sammanhållningen, drivet, nytänkandet. Liksom. Här är den lilla håla liksom, ute i skogen.
Du menar att man klarar 10 cm snö utan att bli panikslag?
Ja, men det är ju liksom en petitess i sammanhanget. Här handlar det liksom om hur ska du få människor att må bra? Hur ska du få liksom ett samhälle att blomstra? Hur ska du få hållbarhet? Hur ska vi få planeten att liksom finnas kvar så som vi vill ha den? Mm. De grejerna. Alltså då blev jag så här, hur många Christian finns det? Och varför hör vi inte mer om dem? Varför tror vi att det liksom är i de fräcka, fina vindsvåningarna i Stockholm som de smarta tankarna om världen dyker upp?
Och i IT-hubbarna.
Ja, men lite så. Mm. Så det var lite min take, och det kommer också viss mån att vara uppföljningar då med forskaren som jag pratade med sen. Men det var ju också då att när jag åkte tillbaka till Christian nu häromveckan, så frågade jag honom liksom, ja, men vad säger han om det här att stockholmarna, som jag då säger inom citationstecken, men makthavare eller så, att de kanske inte riktigt fattar där allt som händer på landet. Han var ganska diplomatisk, kan man säga.
De har kanske koll, men man kanske inte förstår potentialen och vilken stor del det spelar i ett framtida samhälle, både kring mat, hur vi bor, klimatet. Det är så många delar som utgår ifrån att se hela landet. Många av lösningarna som man använder, det försöker man göra vertikalodlingar inne i städer och använda energi för att producera sallad till exempel. När vi egentligen ska producera det med solenergin direkt ifrån solen med fotosyntesen till exempel. Så man letar ofta tekniska lösningar som ska passa den urbana miljön istället för att titta på hur vi kan använda de naturliga processerna och få en innovation på det sättet istället.
Otroligt spännande reflektion. Alltså, vi behöver inte ställa det ena mot det andra. Jag kan tänka mig att en kombination av det här är, Christians lösning är ju naturligtvis mycket smartare. Men det ena utesluter ju inte det andra, eller hur?
Nej, men du, jag tänkte att vi skulle också prata om det som jag fastnade för så mycket. Företaget som han driver då, eller de driver, det heter Solskensfarmarna, och bara det ordet är ju underbart. Mm. Och så har de Highland Cattle-djur, vet vad det är för något?
Ja, men långhåriga.
De här långhåriga kossorna. Ja. De är så fina.
Långhåriga och biffdjur, ska vi säga.
Precis.
Då, man föder inte ut dem primärt för mjölken utan för köttet.
Ja, och för vad de gör med jorden.
Ja.
Och det började alltså med att han hade någon i grannbygden där som hade de här djuren och som var tvungen att göra sig av med dem. Och så kom de på att där inne i innersta Halland så är liksom marken ser annorlunda ut. Där är det inte så här odlingsbar mark och så mycket, utan här är det ganska stenigt och kullrigt. Och liksom
småbruten terräng, som man kallar det.
Exakt,
på militärspråk.
Ja, ja. Så kan det hända.
Ja.
Och då är de här djuren väldigt bra, för de funkar väldigt bra där. Så då menade den här grannen då att ska vi inte försöka göra någonting tillsammans här, där vi kan liksom använda de här djuren och utnyttja den här marken som kanske inte är så bra att odla på och så vidare då. Och så startade de solskensfarmarna i bygden. Ett gäng, jag tror de är, nu kommer jag inte ihåg exakt antalet, 7-8 familjer eller något sånt. Som liksom, alla måste ha en koppling till bygden. Det står inskrivet i stadgarna i den här ekonomiska föreningen som de är. Och sen har de ett manifest som de jobbar utifrån. Som har sådana här saker som att vi ska ta tillvara varandras tillgångar. Vi ska lyfta varandras kompetenser. Vi ska ha roligt och sådana där saker. De hyr in sig själva till företaget när någon i företaget behövs för det den kan. Bygga ett nytt staket, installera någon, ja, du förstår själv, det finns en massa olika saker man behöver göra. De håller också på att driva ett bed and breakfast och en liten lanthandel eller en gårdsbutik tillsammans. Så då kan det vara att någon behöver stå i butiken, någon behöver städa rummen på bed and breakfast. De liksom hyr in sig själva då. Och det kan ju låta lite oortodoxt liksom, att både ingen har såna här fasta jobb med vad de ska göra och man har så här flummiga inom citationstecken små visioner om att vi ska ha roligt och så vidare. Det finns liksom en tanke i det som är en större tanke, och den berättar Christian om.
Många av oss har ju jobbat, eller alla har ju jobbat många år, och man vill ju känna glädje i det man gör. Och det var en viktig del i när vi skapade företaget, att det skulle vara en viktig del. Så vi har egentligen inte skrivit in att vi ska tjäna massa med pengar. Vi ska kunna leva på det vi gör, men vi ska samtidigt känna glädje och vi ska dra nytta av den kompetensen som var och en har och vill göra. För att ha en vilja och drivkraft, det gör att man kommer framåt. Sen kanske det inte är precis det vi tänkte oss från början när vi startade företaget, utan det kan ta sig olika vägar. Och att man utnyttjar olika kompetenser och att man inte behöver specialisera sig endast på en sak, utan gillar man några olika saker så kan man prova att göra olika delar. I många företag så blir du anställd som en programmerare, en reporter eller någonting, men egentligen kanske du skulle kunna göra många flera delar i det, på det företaget, och på så sätt känna en helt annan glädje till det du gör.
Men det är alltså inte stått inskrivet att man ska tjäna en massa pengar. Men apropå det, hur är det? Alltså, går det att leva på detta då?
Ja, det går. För det handlar ju mycket om sina utgifter också. Och i det arbetet som vi gör här så arbetar vi med någonting som heter Holistic Management. Och i det så skriver man en berättelse om sitt egna liv, kan man säga, att det är så här jag vill leva livet. Och då ger det en riktlinje till vad du vill investera dina pengar i. Det är ju lite att komma ifrån det här ekorrhjulet som började någon gång med industritiden, att alla skulle ha eget hus, de skulle ha bil, kom det allihopa sedan, och sen skulle du ha husvagn och så vidare, och du skulle ha den här semestern och så. I Holistic Management så backar du tillbaka och funderar på: vad är det som verkligen betyder någonting för mig? Vad är det jag vill göra? Och egentligen mycket tänka efter: vad är det jag vill välja bort? Och väljer du bort saker som kostar, så får du pengar över att göra det du verkligen vill göra och det sättet du verkligen vill leva på.
Spännande, Linda. Spontant känner jag ju bara att här liksom börjar säkerligen en och annan klocka ringa hos vissa och tänka gröna vågen, tidigt 70-tal, kollektivism, det snuddar vid socialism och kanske i vissa öron ännu värre längre vänsterut, holistiskt. Vad tänker du?
Nej, men det är det här som jag tycker är så häftigt med det. Det är att det är ju en kombination av de här två. För de är ju företagare ända ut i fingerspetsarna. De är ju entreprenörer och hittar möjligheter att tjäna pengar. Fast jag tror också att det är så att folk rent allmänt, när man pratar om kollektivism, för det är ju det här handlar om. Vi gör saker tillsammans. Mm. Det finns liksom någon slags vänster. För det var min första tanke också. Att det är liksom lite grann någon slags vänsterideologi i det. Men samtidigt har det då hela det här liksom... dels för att jordbruket ju är av tradition är centerpartistiskt, men också hela liksom entreprenörsandan och bygga företag och sådär. Och inte ligga samhället till last, klara sig själva, inte förvänta sig en massa saker av dem, utan vi löser det själva. Men sen tänker jag också på en annan sak. Det här är ju också helt likt det som både du och jag gör egentligen nu för tiden. När vi lämnade våra trygga jobb och började jobba själva, att vi också gick ner och tänkte: vänta, vad är det för slags liv jag vill ha? Vad behöver jag? Och hur kan jag skapa ett liv och skala för att få det livet jag vill ha? Så det är också lite grann ett slags sätt att tänka som kanske kommer mer och mer, vill jag gärna ha det till. Sen är det också så att jag fick ju lära mig någonting helt nytt här. Och nu brukar jag säga att min främsta talang när det gäller landsbygdssaker är att jag kan mjölka kor.
Du kan det?
Ja, men jag bodde ju faktiskt på en gård för länge sedan och lärde mig göra just det. Mm. Annars är jag inte så bra. Och jag är lite kass på hållbarhetsfrågor, om jag ska vara helt ärlig. Men när Christian började prata om regenerativt jordbruk, då brann hjärnan lite grann så. Men det finns något jättespännande i både kunskapen som man har kommit fram till, hur det här har börjat växa fram och vad det faktiskt har för betydelse. Så att jag tänkte vi skulle försöka liksom ge den chans att Christian ska förklara lite grann vad det handlar om.
Regenerativt jordbruk.
Ja.
Med det regenerativa så vill vi återskapa och göra det förbättrade, låta i lantbruket då, låta naturens processer jobba och ta över, att sköta mycket av det som människan har varit inne och pillat i och som har gått lite fel, och det är därför vi har en klimat- och miljödiskussion och problem nu.
Så det handlar helt enkelt inte bara om att stoppa en nedåtgående kurva, utan det handlar om att vända den uppåt också?
Det är det som är det viktiga, och det är därför vi arbetar med den regenerativa metoden här. För att vi vill vara bättre än att bara hålla det på en viss nivå, ja.
Ja, men här beskriver han lite grann. Rent konkret så kommer han in på det om en liten stund också, ännu mer. Men jag tycker att det här är häftigt, för det här var som sagt lite nytt för mig som då är lite puckad. Det vi vet är ju att koldioxiden i luften är ett problem. Men den blir ju också koldioxid inte förrän den kommer i kontakt med... när kolet kommer i kontakt med syret, då blir det ju koldioxid och det är då det blir farligt. Kan vi få kolet att stanna i marken så har vi ju inga problem.
Nej.
Och det är ju det här som jag tycker är så häftigt, för det är det man då har kommit på, att ner med så mycket kol som möjligt i marken och inte hålla på att riva upp det. Den lilla grejen gjorde att det blev så mycket lättare för mig att förstå. Mm. Att liksom allting vi gör och hur vi agerar gör vi på så sätt att vi ska liksom både låta kolet stanna i marken och låta naturens egna naturliga processer där använda dem. Jag ska se om inte det är så att han ändå förklarar det ganska begripligt men lite konkret vad det får för betydelse i verksamheten.
Vi lyssnar.
Så det vi vill göra, det är att få ner kol i marken för att kunna binda mer vatten och samtidigt ge näring till ett mikroliv som finns i marken för att få djupare rötter på växter. Och det gör att vi får ner kolet ännu djupare i marken. Och samtidigt då, för vår del så gäller det att få ner användningen av maskiner. Det var fantastiskt när traktorn kom för bönderna, för då helt plötsligt så kunde en traktor göra flera mans arbete, bara köra på. Liksom, det var bara hästkrafter som räknades i motorn, så kunde man plöja hur mycket som helst jämfört med att plöja med en oxe eller en häst. Men det har också gjort då att vi brukar marken ganska hårt och utarmar den och släpper ut koldioxiden därifrån, som gör att mikrolivet i marken har fått stryka på foten och sakta dalat. Och det vi gör nu, det är att försöka vända den trenden och alltså få igång att naturliga processer jobbar istället och inte plöja.
Ni använder också djuren till det istället för att använda maskinen?
Vi använder djuren för så att djuren fungerar som en markförbättrare. Man brukar säga det att det är en ko är en hel maskin. Det är en gräsklippare i framändan och sen så har det i magen så fermenteras och omvandlas maten då till protein och fördelas dels som protein i kött eller mjölk och så dels ut i ena änden som gödsel i bakändan. Och samtidigt då så bearbetar marken lite lagom genom hur den går över marken. Så att det är ju en maskin det också, fast vi ser den inte som en maskin.
Otroligt insiktsfullt och väldigt enkelt.
Ja, det var lite begripligt, va?
Mm.
Ja.
Det blir lite kontrafaktiskt med de rapporter vi har hört på senare år om kossor som de största miljöbovarna.
För att de släpper ut metangas,
ja. Mm. Något som man väl i efterhand har börjat revidera, tror jag.
Nu sätter du mig på pottkanten.
Jo, jag tror det. Jag tyckte jag såg någon rapport häromdagen som kom fram till att nja, det var nog inte så farligt med de där kossorna och deras bidrag till klimatförändringarna som man kanske gjorde gällande för några år sedan.
Det är det här som jag tycker är svårt med den här frågan. Att det kommer ny forskning hela tiden och det som är farligt ena gången är inte det nästa gång och sådär. Men det gör också den här grejen så begriplig. För den här, man fattar liksom hur det hänger ihop och man fattar varför det har blivit som det har blivit. Och det finns liksom logisk naturvetenskap bakom det på något vis, tycker jag. Men du, nu tänker jag att du ska fråga den givna frågan, nämligen varför gör inte fler det här då?
Varför gör inte fler detta?
Nej, men grejen är att det här är ju, det verkar som, tycker jag, som återigen inte har liksom fingret i luften när det gäller lantbruk i hela Sverige, men att det är lite, blir vanligare och vanligare. Men det finns ju också en massa svårigheter med det, därför att det är ju inte lika ekonomiskt, du får ju inte ut lika mycket kvantitet, så att säga. Men då är det ju så fiffigt, jag vet inte om du minns när vi pluggade tillsammans, så myntade jag ett litet uttryck som jag brukade kalla för, eller jag brukar säga så här, det krävs en viss desperation för att vara innovativ.
Mm.
Minns du det?
Mm.
Jag var superstolt över att jag hade kommit på det. Ja. Tills jag insåg att det fanns ett annat som hette nöden uppfinningarnas moder. Och det var ju samma sak.
Ja. Ja.
Jag tycker ändå att det krävs en viss desperation för att vara innovativ. Jag claimar det.
Även om gör du det?
I tanken så var det liksom det någon annan som hade kommit fint på det. Och det var ju så det, är så det lite grann funkar här. När det gäller att det har fått spridning då, det här regenerativa. För det... nu kommer jag inte ihåg exakt vad Christian sa, hur långt tillbaka i tiden som det liksom upptäcktes och så, som man använde sig av det någonstans i Afrika var det. Men när det sen började få lite spridning, då var det lantbrukare som hamnade i ett väldigt desperat läge där de var tvungna att hitta något slags sätt att få sin verksamhet att överleva. Han berättade om det här.
Sen har den råkat, får vi väl säga, tas upp på olika, i olika delar av världen. Vi har Gabe Brown i USA som fick efter 4 års katastrofer med hagelskurar och grejer som slog ut hans skörd. Han blev i princip bankrutt och var tvungen att arbeta på ett annat sätt utan pengar. Och då tog han till sig de här metoderna och det har visat sig att han har högre avkastning idag, bättre produktion, bättre näring i det han producerar idag än vad han hade innan den här krisen. I Australien så har vi en herre som heter Colin Say som hans gård brann ner, hans får, han hade får. Och då fick börja om från början och med små medel då hitta ett sätt att arbeta och tog till sig de här metoderna och där också visat att han får en mycket bättre produktion med tillväxt på bete och så han behöver inte köpa in lika mycket foder, han behöver inte köpa in konstgödning eller bekämpningsmedel eller sådana saker.
På tal om desperation och innovation i en skön symbios.
Precis, det där att man vågar inte riktigt testa de nya sakerna fall ifall det inte blir lika bra som det var innan. Men när man inte har något alternativ, då på något sätt, då provar man.
Det är vägen framåt.
Ja, det är spännande. Nu är det ju inte bara det här regenerativa som det handlar om. Där uppe i Sundhult heter ju gården som Christian och Johanna har. Utan det finns ju flera andra spännande saker som handlar om hur de tänker och förhåller sig till omvärlden och så. Jag sa ju också det inledningsvis att vi fick kontakt med varandra för att han var väldigt digitalt intresserad och är väldigt mycket ute på nätet och så. Så då kan du ju tänka dig hur viktigt det blir att ha uppkoppling när man bor där ute i en del av landet där vi vet att det kanske inte alltid är så bra uppkoppling.
Nej.
Då löste de det på ett väldigt smart sätt som vi ska återkomma till. Men först så ska han få berätta, för det här är så kul apropå att det är så mycket saker som vi förmodligen framöver kommer att behöva använda fibret till som vi inte kan se idag, ungefär som vi inte såg när vi kopplade in elen.
Jag brukar säga det att vi visste inte när elen kom för att ersätta glödlampan i början på 1900-talet, 20-talet där, att vi idag skulle ha en elspis istället för vedspisen eller en tvättmaskin, diskmaskin eller att vi skulle värma vårt vatten med el på många ställen. Eller tänkte, de kunde inte föreställa sig en tv, en dator eller någonting med den elkabeln som vi drog fram till husen då. På samma sätt så vet vi inte vad vi kommer använda en fiberkabel till som vi drar fram till husen idag. Mycket kommer att göras. Alltså det märker vi genom den här pandemin vi har levt nu. Att vi kan göra väldigt mycket på distans. Och framförallt så kan man ju både arbeta, utbilda sig, och då med utbildning menar jag att man hela tiden kompetensutvecklar sig, för det finns fantastiska möjligheter att läsa olika kurser runt om i hela världen och ta till sig kunskap och dela kunskap i olika grupper. Så det, vi har en regenerativ grupp i Sverige som arbetar och verkligen stöter och blöter. Är det här, fungerar det här verkligen? Och just de här delarna, det är ju viktigt för att tidigare så kanske det var myndigheterna eller en professor i en lärosäte som bestämde hur det skulle vara och sen så följde vi andra efter den trollpipan egentligen. Idag kan vi helt, på ett helt annat sätt jobba i communities.
Alltså det här med trollpipan fastnade så hos mig, för jag har inte riktigt tänkt på det. Hur det blev så att det liksom kom uppifrån och så talar man om så här ska ni göra och nu plötsligt så kan man tillsammans gemensamt snicksnacka. Hur funkar det där för er? Det funkar inte för oss. Vi tänkte vi provar så här och så kan liksom man tillsammans bli en kraft som kan skapa förändringen istället för att den kommer uppifrån.
Mm. Men det ser vi ju på många andra håll.
Ja.
I och med digitalisering.
Exakt.
Mm. Vi ska bara lära oss att hantera den.
Ja, men precis. Och så ska det ju också alla få den då. Det här är ju liksom en debatt som pågår nu som jag har sett jättemycket bara de senaste veckorna. Bland annat när det gäller organisationen Hela Sverige ska leva och sådär. Att det är ett jätteproblem och det är såklart att det är ett större problem i norr. Men vi har ju även lite glesbygd och liksom så här
verkligen,
nere.
Ja.
Och då är ju samma sak där igen. Ska vi då förvänta oss att samhället betalar det här? Att skattemedlen ska bygga detta? Eller hur ska vi lösa detta problemet som ändå är ganska centralt för att landsbygden ska kunna leva? Och då valde ju helt enkelt Christian och company att starta ett eget företag. Så även här bildade man en ekonomisk förening. Alla som behövde fiber i de här krokarna då blev delägare i företaget Bya Fiber. Och sen så byggde man.
Och det företaget har då byggt själva fibernätet och hyr ut fibern till kommersiella aktörer som får se till att lysa i den där fibern, att aktivera det som man kallar och sälja sina tjänster. Samtidigt som vi själva fortsätter att driva det och hyr ut våra egna tjänster, alltså vi som är kunniga på området nu, vi har ju skaffat oss den kompetensen under projektets gång när vi har byggt. Och det är alla som är delägare i företaget eller abonnenter i nätet. De är medvetna om att vi har den kompetensen här och vi betalar gärna för att den kompetensen stannar i närområdet, så att säga. Och det är ett sätt att tänka på det här med det lokala, samtidigt som ett fibernät både blandar lokalt och globalt då, på väldigt stort sätt.
Spontant, Linda, måste jag ju säga att jag blev enormt drabbad av Christians explicita och fantastiska förmåga att tänka ohyggligt stort och väldigt litet.
Mm, eller hur?
Mm. Imponerande, måste jag säga.
Ja. Mm. Jag ska berätta en rolig anekdot som är kopplad till det här de lärde sig när de gjorde lane fiber.
Mm.
Det som var så spännande var att han berättade när jag var där uppe om en kille som hade köpt ett litet jäkla hus någonstans som var mer eller mindre ett ödehus och skulle renovera upp det och sådär. Och där hade de då bara, heter det enfas el in då liksom, för det var så gammalt. Och då när han då kontaktade Christian, det aktuella elbolaget, företaget, vad det nu heter, och sa att hörni, vi håller på att lägga in fiber här nu till den här killen, så vi kan ju synka, så kan ni lägga ner elkablarna också
samtidigt.
Där samtidigt. Fiffigt då.
När vi ändå gräver.
Precis. Ja, säger de då. Vi bygger ju luftledningar där nu så. Ja, fast sa Christian, här går det inte att bygga några luftledningar, för här är det liksom terrängen och hur det kommer vara svårt. Det kommer... Nej, men vi bygger luft... Ja, fast det... Ja.
Men
nej,
okay. De som svarade satt förmodligen inte på ett kontor nere i Falkenberg.
Nej, det gjorde de inte. Nej. Så då blev det helt enkelt så att då fick vi dem bygga fibret själv. Så han satt där och hade superbra fiber, ingen el. Kommer elkillarna, ska börja bygga luftledning. Hur tror du det gick?
Nej, det går ju inte.
Nej. Och det där tycker jag är jättespännande. Och det är också det här som forskaren Josefina pratade lite grann om, att vi har ett tänk i Sverige som är liksom lite så här stuprörsaktigt. Liksom. Att man är expert på en sak och så ska man göra det uppifrån och ner. Och så ska man sitta i Stockholm och förstå hur det funkar i kärnebygd. Istället för att som här då, att kärnebygdsborna faktiskt tar liksom, lär sig det de behöver för att få sin bygd att funka. Det handlar också om att vi har expertmyndigheter som ska vara bra på vissa saker. Och då är de väldigt duktiga på det. Mm. Men de kanske inte kan geografin. Jag menar, då får man också... Så att det kan ju också vara tvärtom, att men vadå, ska du ha någon mupp ner i liksom Östra Göinge som ska säga, fast han har bara läst om det i någon slags avhandling någonstans, men de andra som kan det i Stockholm, de har jobbat med det i 20 år, så du har ju den aspekten i det också.
Mm.
Så att det finns ju som vanligt,
ja,
en
men
viss
det är
komplexitet
dubbelt.
I det.
Å andra sidan så finns ju den här nästintill perverterade önskan om att få detaljstyra människors liv, som jag trots allt fortfarande tycker vilar en del över det här landet. Att vad du fri och gör lite som du vill, men fan, du får bygga fan inte en balkong på fel ställe eller måla inte ditt hus i fel färg, för där finns en bygglag och då ska du bo där andra människor kan se dig, så gör du fan som vi säger.
Ja, och det här kan man jättelätt raljera över och bli förbannad över, men det här har vi också byggt ett samhälle, menar jag då, där det sitter människor som inte vågar avvika från sina regler, därför att i samma sekund de gör det så kommer du och jag och våra kollegor och säger, kolla här, har satt en handläggare på kommunen i Falkenberg och gav rätt till det. Den gjorde sig, den gjorde så. Kolla
det
vem som gjorde fel
mot
där.
Den paragrafen.
Ja, precis. De har gjort fel. Kolla här. Så att på något sätt så blir det också väldigt svårt i dagens samhällsklimat att vara lite flexibel och följsam, utan det blir väldigt så här, vi måste följa våra regler. Plus att man ju då har tjänstemän som sitter och har liksom faktakunskaperna, och sen har man politiker som ofta är hobbypolitiker eller fritidspolitiker som sen ska fatta de formella besluten. Så att jag menar, igen är det så lätt att skälla på att de som bestämmer är knasiga, men vi har ju också ett system och ett regelverk att förhålla oss till som inte är så enkelt som man tror.
Jag läser in att du säger här att allt är medias fel.
Nej. Jag skulle säga att det bara är 95% som är medias del faktiskt. För sen är det ju du och jag, och vi är ju de andra fem.
Mm.
Nej, jag bara skämtar. Nej, men jag bara försöker sätta ditt sammanhang att allting hänger ihop. Vi har successivt byggt upp någon form av samhällsklimat eller debattklimat där det ena ger det andra. Och så får man den här typen
och
av situation.
Och en samhällsstruktur, både i det lilla lokala där uppe i
Kärnebygd.
Ja. Ner till kommunen i Falkenberg, upp till Region Halland, upp till landet Sverige, upp till den Europeiska unionen. Det är så komplext.
Ja, det är det. Och då måste det få vara det. Och när det inte får lov att vara det, då är det väldigt lätt att bara säga att folk är idioter. För att det inte är sig eller så.
Fast det är ju vad vi gör det väldigt enkelt för sig,
ja,
tycker jag.
Samtidigt som jag också tror att det finns också utrymme för folk att vara idioter i detta. Därför att vi ser inte heller alltid igenom det.
Nej,
utan det går också att sitta där och bara inte fatta vad du gör.
Nej, och vara extremt byråkratiskt.
Ja.
Och liksom samlar pensionspoäng och tandsten och sen så är man nöjd med det och sen så går man hem och slänger på sin flintastek och håller käften.
Och så måste man visa uppåt att man har fattat vad man gör, så ska man fylla i protokollet, vi har gjort tio och så. Men när du sen ska berätta för folk neråt, det här beror på detta och detta, vi måste göra så av det här och det här skälet, så misslyckas man med det. Nej. Det är någonting spännande i det som handlar om kommunikation som är jätteintressant. Och på tal om kommunikation, som av en händelse, ska vi lyssna på en grej till som Christian säger, som handlar om att han ju är väldigt besjälad av att berätta om vad han gör.
Han vill missionera.
Han missionerar jättemycket. Mm. Och han har massa olika sociala kanaler och hej och ute och föreläser och allt det där då. Och de visar ju då, lägger upp på sina Insta-konton och Facebook-konton och så, vad de gör och berättar och förklarar och så. Och så får man alla dessa på köpet ljuvliga bilder på Highland Cattle-kor och hönsen som går fria och deras, de har ju en hönsmobil då, som de är sådana här grönbetesägg då. Så att de är en ombyggd husvagn som de flyttar på med jämna mellanrum för att gödslet ska sprida sig över hela hagen. Så. Man får väldigt mycket förståelse för vad de håller på med. Och det där är ett väldigt medvetet val, berättar Christian.
De äggen som vi har, det är egentligen våra konsumenter som är med och producerar dem. Det är bara det att de vill inte gå upp klockan 6 varje morgon och flytta äggmobilen eller ge dem mat eller plocka äggen ett par gånger om dagen och alla de där momenten. Men vi kan skapa en förståelse för vilka moment det är vi gör när vi gör den produkten tillsammans egentligen. Så när de köper den produkten så hoppas jag ägget då att de känner att de har varit med och gjort det, så de vet exakt vad de får och betala för. Och den filosofin har vi, liksom att berätta om alla delar så att skapa en förståelse för vilket arbete som ligger till bakom och varför vi lägger det arbetet. Det blir ett helt annat helhetstänk på vad som ingår i det, i den produkten du köper.
Och så lär man stadsbor lite grann om vad det innebär att leva på landet och jobba på landet.
Ja, och ömsesidigt, för det finns ju sånt inne i staden som landsbygden behöver lära sig också. Vi har ju olika utmaningar och olika problem, och det är jätteskönt som landsbygdsbo att kunna komma in och ta del av en teater eller en restaurang och veta vad som ingår i att ge mig en tallrik på en restaurang till exempel. Och där är det egentligen lika viktigt att veta vad är det som för sig går i köket, varför behöver jag vänta den här tiden, hur tillagar man och sådana här saker. Eller vilken tjänst eller affär som helst, så har vi mycket av att lära av varandra genom att sprida kunskap.
Vad finns det för pengar i att göra det?
Ja, pengar.
Alltså där lägger du arbetstid som jag undrar hur du får tillbaka rent ekonomiskt.
Ja, det handlar ju lite om det här holistiska valet som vi har gjort en gång. Att för vår del så är det här missionerandet, det är en medveten vald grej som får ta mycket av tiden.
Du står och nickar så mycket under hela tiden som han pratade här.
Jag känner att jag har gjort det under hela samtalet där Christian har lagt fram sina saker. Det finns ju mycket i det här som är den här transparensen han berättar om och den här äggmobilen och allting för att få konsumenten att förstå arbetet som ligger bakom och så. Jag tänker att det borde ju kunna smitta av sig till det konventionella jordbruket.
Men jag håller ju verkligen med om det, och jag tycker ju att det är så kul att de gör det de gör nu då, Christian och Johanna. Och sen är det också kul att han passar tillbaka när jag försöker igen ge en känga till stockholmarna eller stadsborna då.
Han är extremt ödmjuk där, känner jag.
Samtidigt så är det också så, hur många tittar, hur många tycker sig ha tid. Alltså vi lever ju, alltså det är ju verkligen myrsteg i någon slags riktning här då, för just nu så är ju människor så upptagna av att få ihop allting de ska och jobba med allt de måste jobba med för att de ska ha den där husbilen eller vad det nu än var då. Mm. Så att det är också lite grann att ropa i öknen, kan jag känna. För att alla vill ha uppmärksamhet och alla vill visa vad de gör och så. Och vem ska egentligen ta del av det?
Jag tror det finns en önskan om förändring och förändringar på ganska många håll till det bättre. Jag tror Christian erbjuder en modell här. En fantastisk missionär, visionär och realisatör får vi ju säga att Christian är. Jag kan ju se vissa problem i att implementera det här i en konsumtionskultur och där man märker att folk ibland har jävligt svårt att släppa, att det är liksom 2 veckor i pucket varje vinter. Nu fick pandemin resorna att ställas in. Vad gör man då? Jo, då gräver man en stor jävla pool istället, för pengarna måste rulla. Du ska förverkliga dig själv. Det ska vara jävligt snygga solnedgångar på Insta. Vita linnebyxor och CV in. Alltså, vi har en del jobb att göra där. Jag säger inte att det behöver vara fel, men vi behöver liksom ett mindset. Det kommer att ta tid att ändra det här, Linda.
Ja, men det tror jag absolut. Men jag vet inte, det snackas ibland om, det är någon stad där nere som de byggde och att det tog mer än en dag. Jag minns inte riktigt.
Du tänker på den, ja.
Ja, den tänker
på
jag
kullarna.
Men du, sen är ju grejen den att jag åkte som sagt därifrån och tänkte, hur ska jag följa upp det här mötet? För min tanke med livet i landet är ju hela tiden att en enskild människas berättelse säger mig någonting om samhället där jag liksom kan lyfta det till. Jaha, du vet, förra avsnittet pratade vi om socialförsäkringssystemen som blev väldigt tydligt efter mötet med Ann-Marie. Och så tänkte jag, men Christian har ju liksom egentligen inga krav på samhället. Och han tycker bara att ja, men de behöver se lite grann att det finns andra sätt att göra saker och sådär. Men sen så väcktes jag ändå av den här känslan av att ja, men, fattar folk hur mycket kreativitet och innovativitet det finns på landet. Alltså för att jag har ju suttit 10 år på en redaktion i Stockholm och varit frustrerad över att bilden av vad som händer här ute är lite sådär. Man vet inte så mycket om vad vi gör utanför Stockholm.
Åh, ett inslag från SR Västernorrland. Ja, men det kan vi lägga sist i 45an.
Vi får inte.
Tänker du så?
Nej, det gör jag absolut inte. För jag skulle aldrig såga den hand som födde mig i 25 år. Men hade det inte varit så kanske jag eventuellt hade sagt något sånt. Nej, men skämt åsido, vi pratade om det här i början av, alltså i vårt första program snackade vi om det här, att det här är ju inte illvilja. Det här handlar bara om att människor har olika perspektiv, man har vuxit upp i olika miljöer.
Och du lever under olika betingelser.
Ja, precis. Så och det handlar bara om att förstå då att vi som har levt på ett annat sätt, vi har andra takes på grejer och så. Men då i alla fall så tänkte jag så här, är det så att det finns ett problem här i att de... det händer en massa bra saker som inte når ut, som folk inte får reda på och som makthavarna inte fattar. Så då kontaktade jag landsbygdsforskaren Josefina Syssner, som alltså är, hon är ju då professor, biträdande professor vid Linköpings universitet i kulturgeografi, men hon kallar sig för landsbygdsforskare. Hon har skrivit en massa böcker om det här och så. Och jag gjorde samma sak som jag gjorde med Malin och historien om Ann-Marie. Jag satte artikeln i händerna på henne och sen bad jag henne bara reflektera. Vad tänker du? Vilket var väldigt roligt. Så vi hade ett jättespännande samtal.
Vad sa Josefina?
Ja, men grejen är ju den igen då att det här var ju innan vi hade bestämt att vi skulle göra en podd. Mm. Så att jag har inte spelat in det, utan hela artikeln finns på sajten. Men jag kan ju sammanfatta lite vad hon sa. För det första så är hon ju väldigt upplyft av att läsa den här berättelsen. Hon är ju inte förvånad över att det finns kreativitet på landet och att man är väldigt innovativ där. För hon är själv uppvuxen i Åsa utanför Kungsbacka. Mm. Så att jag, det är liksom hela min barndom var det här att man hittar på... Man måste lösa saker i stunden, man måste få saker att funka och så.
För det går 2 bussar om dagen, sen exakt. Är man där man är.
Ja, men det hon då menar är att har man vuxit upp i Hallonbergen, eller i Bromma, eller i Örgryte, så har man ju inte sett på nära håll hur det funkar på landet. Man förstår, alltså man har, och som du pratade om innan också, man har en slags bild av vad det är för människor där. De kanske inte strävar så mycket framåt, de kanske inte är så utbildade, de kanske, man har vissa bilder.
Ja.
Så att för dem blir det liksom, nej men vadå, skulle det finnas lösningar på våra samhällsproblem i Falkenbergs inland? Liksom? Hur menar du, vet så? Och det hon i alla fall säger som är hennes starkaste intryck, det är att det här visar på värdet av det kollektiva, som du var inne på också. Att, och det tycker hon är så häftigt utifrån att, och speciellt nu i pandemitider så har vi ju hört en och annan människa, speciellt med höga huspriser i Stockholm. Stockholmsfamiljen som flyttade ut på landet och renoverade sitt hus och började odla själva och bla bla bla. Så. Och då menar hon att de historierna, för det första så verkar det inte som att det finns någon riktig trend där. Det har alltid funnits sådana exempel, men i takt med att, och det här är min tolkning, någon journalist känner någon kompis som gjorde det där så blir det en story av det. Eller någon gör
och så får det genomslag och så blir det, som tolkas det som ett tecken på en trend.
Precis, men det som Josefina menar som jag tyckte var så spännande, det var att många av de berättelserna, de trycker ofta på liksom individualiteten. Vi är starka individer som tar tag i saken, åker ut på landet och blir våra liksom själva bästa drängmänniskor och så.
Ja, min fru och eventuellt våra barn gjorde det här, men sen är man inte fler.
Och man är kanske inte ens en del i samhället, utan man är, vi åker och tar vår, och det som det här är ju mycket mer bygden. Vi tillsammans, vi behöver varandra. Vi gör det här tillsammans, vi bildar företaget, vi bygger fiber, vi startar ett bed and breakfast. Vi behöver varandra. Och vi gör det som vi är bra på. Om jag är dålig på det så kan du göra det istället och så vidare. Och det tycker hon är så skönt. För det menar hon att det är ju det som är landsbygdens överlevnad. Inte enskilda familjer som liksom flyttar ut och kommer på att det är häftigt att leva ute i naturen.
Vi kommer ju tillbaka till det här med uppkopplingen stod jag tänkte på. Fibern och det.
Ja, just det.
Hade syssnat någon uppfattning om det här liksom, digitaliseringen av landsbygden?
Ja, men hon hade en intressant aspekt på det i alla fall som jag tyckte var intressant. Därför att Christian berättar i den skrivna artikeln som finns på sajten då, så pratar han mycket om att han pratar om sin syn på kommunal service som ju också är viktig för att landsbygden ska leva. Och där han menar att om vi kan använda det digitala mycket mer, om vi kan ta bort tidpunkten och geografin och folk kan göra saker när de vill, var de vill, då får vi kommunal service på riktigt. Det var han väldigt driven av. Och när Josefina läste det så var hon så här, ja, jag vet inte jag. För då menar hon också att man får inte glömma att landsbygden också är människorna. Och det här kittet, människornas mötena, människor emellan, mikromötena kallar hon det för. När du går in i skoaffären och träffar hon som jobbar där, eller när du liksom möter grannen på gatan på vägen till och från jobbet, så ska du helst veta vem den här grannen är. Och behöver man aldrig mötas på banken eller på Konsum eller så, utan man gör allting digitalt, då också liksom gör
då
man sig man av.
Tappa en dimension, ja.
Precis. Mm. Men så menar hon att det är precis det man inte gör i Kärnebygd då. Utan där har man kanske, där kanske det handlar om att vi vet vilka saker vi behöver varandra till. Mm. Och sen kanske det ändå finns andra saker som man kan göra digitalt, som liksom är svårare att göra tillsammans. Men man kan liksom inte eliminera den mänskliga kontakten, eller, och man får inte underskatta de här mikromötena som ändå gör att vi ser varandra i ögonen och förstår vilka vi är och sådär.
Du, klockan drar iväg. En podd kan man göra hur lång som helst och hur kort som helst. Det kommer ju aldrig vara livet i landets problem. Vill du någonstans summera? Ska vi dra några slutsatser? Vad säger du, Linda?
Ja, men jag vill nog ändå dra slutsatsen som jag tycker är så himla bra av Josefina Syssner, som handlar om att det som vi har ältat kanske i flera avsnitt här nu då, som handlar om det här att bilden av vad som händer på landet eller förståelsen för hur människor har det som inte lever i en specifik typ av värld. Och då säger hon någonting som jag tycker är superbra, för hon säger så här att det är liksom ett problem i Sverige är att det är samma typ av människor som pratar om samhällsfrågor. Hon säger att det är människor som jag, säger hon själv. Hon är i vår ålder, 50-årsåldern, akademiskt utbildad och så vidare, bor i Linköping.
Och har ett universitet som sin plattform.
Precis, har en trygg tillvaro, har en fast inkomst, lever liksom ett ganska inrutat liv. Och den typen av människor som inte behöver vara innovativa och kreativa i sin vardag. Livet rullar på och lönen kommer den 25 och du har liksom byggt en väldigt stabil tillvaro. Mm. Den sortens människor pratar om samhällsfrågor. Och sen har du den andra gruppen som liksom lever i samhället och försöker lösa saker, men de är liksom inte riktigt med i diskussionen på samma sätt. Och hon är ju till och med, hon är faktiskt ganska hård i sitt sätt att uttrycka sig, för hon säger så här att de där som lever de här trygga liven i storstan, de tenderar att vara introverta, självupptagna och oreflekterade. Och så säger hon också som en extra koppling till detta då, som jag också verkligen satte spinn i huvudet på mig, för att det som också är problemet med det här med Stockholm versus landet, det är ju att i Stockholm och rent politiskt, det som händer där, det är ju de stora övergripande ideologiska frågorna som handlar om organisation och struktur och pengar och så. Och sen på den kommunala nivån, där har du liksom barnomsorgen och gatorna och simbassängen och trafik.
Det är något mer konkret.
Det är konkreta som är faktiskt viktigt för dig och mig.
Det får det påverka din och min explicita vardag.
Precis, och det gör att människorna har ett behov av en viss typ av liksom samhällsinformation, medan de som bevakar den och sitter i Stockholm och ska liksom fatta beslut, alternativt berätta om besluten som fattas, de finns återigen i det här ganska byråkratiska världen och pratar om saker som är ganska abstrakta och lite svåra att förstå. Och det tycker jag liksom...
Bra beskrivet.
Ja, det är väldigt bra beskrivet. Och som sagt, blir man nyfiken på mer av det hon sa, så finns ju hon och allt annat på sajten då.
Vilket bra program det blev. Men jag lärde mig jättemycket.
Eller hur, visst gör man det?
Ja.
Man både, men det var ju det här jag sa. Det här är livet i landet. Du lär dig saker om en annan människa. Lite om dig själv. Och lite om samhället.
Christian i Kärnebygd, pass upp. Det kan dyka upp en rundhylt skåning en dag. Titta på din äggmobil. Jag blir nyfiken.
Du, ska vi sätta punkt ner då?
Ja, det gör vi.
Ja, det gör vi. Nästa avsnitt ska jag göra en teaser vad vi handlar om då.
Ja, det tycker jag.
Vi ska till Varberg och träffa Adelina, som är en 36-årig småbarnsmorsa, som jag träffade när hon bara var 20. Hon har väldigt mycket spännande tankar om flera olika saker, inte minst om synen på flyktingmottagande. Hon kom själv hit som flykting när hon var 7. Hon jobbar med de flyktingarna som har kommit nu. Har mycket spännande tankar om det. Det kommer också uppföljningen att handla om, där vi liksom tar ett perspektiv över 30 år och hur samhället har förändrats i synen på detta och varför.
Stora frågor med den lilla människan.
Exakt.
Livet i landet-podden. Tack så. För idag, Linda.
Tack.